Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej och välkommen till Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Hoppas du har det bra där du är och lyssnar just nu. Det är märkligt hur den här perioden i livet för med sig så mycket olika saker, funderingar och gamla händelser och upplevelser. Du kanske känner igen det, hur en del saker liksom vill ut och bubblar upp och man kanske har lyckats hålla det här borta eller trott att man har glömt. Åsa Kastbom heter dagens gäst. Hon är läkare, psykiater och träffar både barn, unga och vuxna. Och det kom ett mejl från henne som lät så här. Jag arbetar på en psykiatrisk akutmottagning, en traumaenhet för barn som utsatts för sexuella övergrepp och fysisk misshandel och ett traumateam för vuxna med posttraumatiskt stresssyndrom. Jag träffar med andra ord väldigt många personer som varit med om sexuella övergrepp. Och det ligger ju lite i utkanten av det du och ni brukar tala om i din podd. Men ni talar om livskvalitet, att ta hand om sig själv och må bra psykiskt. Sen jag började fråga alla mina patienter om de varit med om eller är med om fysiskt våld och eller sexuella övergrepp så har jag upptäckt att en hel del kvinnor i övergångsåldern vågar svara ja. De har ofta sökt av en helt annan anledning. Depression, nedstämdhet, minskad lust, tankar på självmord, kris, ångest etc. Men när jag väl ställer frågan är det många som berättar att ingen någonsin har frågat. Så mitt take home är våga fråga, våga tala om sexuella övergrepp. Ja, och det ska vi göra här och nu. Så välkommen att lyssna. Då vill jag önska en namne, nämligen Åsa Kastbom. Hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden.
Tack.
Ja, men så kul. Du hörde av dig till mig för innan pandemin satt igång och sen så fastnade vi av olika anledningar i att inte göra något avsnitt. Men du kontaktade ju mig. Du kan väl berätta varför du kontaktade mig egentligen och vem du är?
Ja, men jag heter Åsa Kastbom och jag är läkare och jobbar i Linköping till vardags. Jag blev faktiskt rekommenderad Klimakteriepodden av en kollega som sa det där måste du lyssna på, det är jättebra, man lär sig jättemycket. Så då gjorde jag det och så började jag fundera både över mig själv men också över de patienter jag träffar i den åldern. Och jag träffar ju, jag är psykiater, jag jobbar på akutpsyk i Linköping men jag jobbar också med barn. Och även vuxna som har varit med om sexuella övergrepp och fysiskt våld. Och så börjar jag fundera över de här kvinnorna som jag träffar i klimakteriet. Som, det finns en grupp som har levt fram till ungefär klimakterieåldern med en stor hemlighet. Nämligen att man har varit utsatt för sexuella övergrepp som barn och inte berättat för någon. Och hur viktigt det är att det kommer fram, hur lätt lättade de blir när de får prata om det och hur man fortfarande kan jobba med det fast att det var länge sedan och man kanske har levt med det här. Och så funderade jag på, är det här någonting man har tagit upp i Klimakteriepodden? Och då mejlade jag min namne Åsa och ställde frågan.
Ja, och jag måste säga att jag blev jätteglad samtidigt som när vi ska prata om såna här ämnen som där jag själv har väldigt lite kunskap, så blir det ju svårare för mig att veta vilken ingång man ska ha och hur ser kvinnan ut. Och sen när jag började tänka på det här och nysta lite i det, så insåg jag att nej, men jag tror nästan alla kvinnor har varit med om någonting som har skapat någon form av obehag på något sätt som går att koppla till sexualitet eller någonting som sen gör att man liksom börjar fundera på det här just i den här klimakterieåldern. När det är så mycket som bubblar upp för många. Och just det här att det kanske är vikten av att man aldrig har vågat berätta någonting eller vad man har varit med om eller känsla av att man kanske inte ens vet om det är något som har hänt eller om det är ens huvud bara. Eller förstår du hur jag tänker?
Ja, nej, för jag tycker det finns liksom ett tillfälle i livet när en del kvinnor tar itu med det här eller liksom blir tvungna att konfronteras med det. Och det är när man kanske blir gravid eller blir mamma. Då börjar många fatta eller tänka att jag blev utsatt när jag var liten och vad skör jag är och varför blev jag inte skyddad, att det blir jobbigt. Men sen tar man inte upp det då tycker jag att sen går man in i de här barnaåren ofta och det är fullt upp och man har fullt på sina barn. Men sen börjar de bli självständiga, kanske flyttar hemifrån och då är det många kvinnor som börjar fundera på sig själv igen och både lite så här, vad har jag varit med om i livet, men vad vill jag också göra av andra halvan av livet, att det blir lite existentiellt och att man kanske då, eller som jag upplever det, i alla fall vissa kvinnor tar itu med det här som har legat och grott och kanske ställt till det på olika sätt.
Jag tänker på det här med, vi pratar ju mycket om nedstämdhet och depressioner som ju är ganska vanligt. Både i samband med hormonella omställningar men också jag menar, i de här olika faserna av livet. Vad ser du där?
Jo, men och det är där jag ofta träffar de här kvinnorna för att de söker ibland akut. Och det är oftast där jag träffar som jag jobbar på en akutmottagning. Man söker akut, man kanske har fått en panikångestattack för första gången eller man kanske känner sig deprimerad, har svårt att sova, orolig. Och man vet inte vart man ska vända sig och man kanske kommer akut. Och jag frågar alla mina patienter, både kvinnor och män, och i alla åldrar så frågar jag om övergrepp och våld. Och när man frågar får man svar. Det finns många kvinnor som säger att du är den första som frågar. Eller det är första gången jag berättar det här för någon. Det här har jag levt med i hela mitt liv. Men jag ställer frågan och då är det faktiskt många som berättar om det.
Skulle du säga att de du möter, att det är vanligare att det ligger tillbaka i tiden än att det ligger, har varit hela tiden eller att man är i det?
Jag kan tycka att det som är mest skamfyllt och svårt att prata om, det är om det hände när man var liten. I sitt eget hem. Det är det vanligaste att man blir utsatt i sitt eget hem och av någon som står en väldigt, väldigt nära. En person som man litar på, som man också tycker om och som egentligen ska skydda en och som kanske gör det också men som samtidigt också har utnyttjat en. Och det, de människorna som har varit med om det bär ofta på jättemycket skuld, egen skuld, och upplever att man har gjort fel själv eller en skam, att man kanske känner sig smutsig eller att man bär på den här hemligheten, men väldigt mycket skuld också.
Och vad kan du hjälpa de här kvinnorna med?
Ja, framförallt så kan jag ju hjälpa dem med att jag faktiskt berättar att du är verkligen inte den första jag träffar som har varit med om det här. Jag har träffat väldigt många i den här sitsen. Jag vet att det är skamligt. Jag vet att man känner skuld. Jag kan bekräfta det de känner. Jag kan bekräfta att man absolut kan bli nedstämd. Eller vad det nu är för problem man söker för. Och jag kan också ge hopp. Att det finns hjälp att få och att prata om det, att våga sätta ord på det, är verkligen ett jättestort steg i rätt riktning.
Jag tänker på de som kanske lever i ett förhållande även så att säga nu eller den tiden man då är i de här klimakterieåren. Hur ska man göra då?
Lever man i övergrepp, alltså om man är utsatt, då uppmanar ju jag att söka hjälp för det. Att polisanmäla, ja, att ta sig därifrån helt enkelt.
För det kan ju vara psykiska övergrepp som, ja, men det här som man faktiskt hör och läser väldigt mycket om. Hur det så att säga, du har någon som kontrollerar dig, som ser till att din självkänsla bara blir sämre och sämre och sämre. Och det är liksom konsekvenserna blir att man till slut inte tror att man är värd någonting. Jag tänker, det går väl inte att polisanmäla en sån sak? Ja, men det måste ju vara mycket svårare att
ja, om det, nu ska jag inte säga bara, men om det handlar om kontroll, inte fysiskt våld och sexuella övergrepp, nej, då är det inte lika enkelt att just polisanmäla. Men jag tycker ändå att det är ett urakut problem. Och jag tycker att det är så beundransvärt att våga berätta det för en okänd människa på ett sjukhus. Och jag gör ju allt jag kan för att hjälpa med de instanser jag kan. Och jag brukar verkligen peppa att söka hjälp och försöka hjälpa till att hitta ett ställe där man kan söka hjälp för det också.
Och vilken typ av hjälp är det du kan guida mot?
Ja, antingen är det ju i psykiatrin att man kan få ett återbesök, men sen har vi ju jättefina kvinnojourer, tjejjourer, vi har frivilliga organisationer, man kan få hjälp i kyrkan. Ja, det ser olika ut från stad till stad, men i de flesta städer finns det ju organisationer man kan vända sig till, men man kan absolut också vända sig till vården och begära hjälp.
Jag tänker så här att vi pratar ju mycket om vården och man går ju till primärvården i första hand. Och så här, om man lyssnar på det här nu och känner att jag skulle faktiskt vilja ta itu med det här. Jag skulle vilja ha ett stöd. Hur går man tillväga?
Jag tycker absolut att man kan prova att gå till sin husläkare. Men man kan också se, finns det en kvinnojour i min stad? Finns det en tjejjour? De har ofta telefoner dit man kan ringa dygnet runt. Och det beror också på vart man känner sig bekväm. Om man är bekväm att prata med en diakon till exempel. Men man kan absolut börja med sin vårdcentral.
Ja. Du, jag tänker också så här, i förlängningen. Vi pratar ju så himla mycket om att man ska söka hjälp och man ska söka vård och hit och dit. Men jag tänker också så här att dels att man inte vågar och man har lite svårt att uttrycka sig, och man kanske till och med känner att det som en läkare signalerar är någonting som man tycker är obehagligt. Och sen tänker jag i förlängningen på det här, vi sitter och pratar om att man ska gå till gynekologen och man ska gå till sin läkare, vi håller på och svänger oss. Men liksom så här, de flesta bara, ja men vadå, jag har ingen läkare, jag är ingen gynekolog, jag har inte vågat gå till gynekologen liksom på 20 år. Bara blotta tanken kan ju vara liksom paralyserande.
Ja, absolut. Och då finns nu kan jag ju inte tala för alla städer, men i många städer så finns det bra frivilliga organisationer som man kan kontakta. Om här i Linköping till exempel så finns det en organisation som man kan få hjälp att gå till sin gynekolog, att man kan få stöd att gå om man nu vill ha stöd när man går dit till exempel. Men annars om man lever i ett förhållande till exempel och vill ta sig därifrån, man kan ju såklart också ta hjälp av väninnor eller vänner eller släkt. Man måste ju såklart inte söka vård för det. Men de jag träffar uppmanar jag i alla fall till att ta itu med sin situation. Och det är väl det jag tycker att många kvinnor i den här åldern gör. Att man börjar lite se om sig själv igen. Därför att åren innan kanske det handlat mycket om karriär eller om barn eller om något. Jag tycker att jag ser ett mönster att kvinnor i den här åldern faktiskt börjar tänka lite på sig själva igen.
Ja, jag vet att när vi pratar om det här med vård och våga och sådär, det är ju en väldigt, väldigt utlämnande situation.
Mm.
Om man då i grunden har lite behov med tillit eller svårt med tillit och behov av att jobba på det, så tänker jag att det kan ju inte. Det måste ju vara fruktansvärt. Jag tänker så här, du och jag pratade innan så nämnde du till exempel att tandläkarbesök kan vara en fullständig liksom, otänkbarhet.
Ja, så kan det absolut vara. Om man har varit utsatt för sexuella övergrepp eller fysiskt våld, så kan tandläkaren vara ett ställe dit man absolut inte går. Och samma sak med cellprov eller mammografi. Men just tandläkaren brukar vara väldigt, väldigt svår. Och i Linköping har vi ett särskilt ställe dit man kan bli remitterad om man tycker att det är väldigt jobbigt att gå till tandläkaren om man har erfarenhet av övergrepp tidigare. Sen är det ju jättesvårt att våga prata om det. Det är jättesvårt att prata om det. Det är svårt att be om hjälp. Ja. För det är svårt att berätta att jag har varit med om det här, och har man aldrig pratat om det tidigare, så är det ju supersvårt att ta upp det av olika, både på grund av skuld och skam, men också för att om du ska berätta om någonting, ett minne till exempel eller minnen, så måste du ju återkalla de här minnena. Och bara liksom blotta tanken på det man har varit med om kan ju göra att man hamnar i den rädslan eller skräcken eller skammen igen. Och det gör ju att många undviker att prata om det, undviker att minnas, att man förtränger det istället.
Ja, för jag tänker också sådär att just det där mycket som man pratar om, att man inte litar på sina minnen riktigt, eller man kan inte lita på minnen, de ligger långt tillbaka. Eller man pratar också om de här posttraumatiska stresssyndromen. Vad ser du där?
Ja, vi har ju en mottagning för vuxna personer med posttraumatisk stresssyndrom, PTSD. Och vi har en mottagning för barn med det också. Men, och det är ju, där lider man ju av bland annat flashbacks. Alltså att de här minnena kastas på en, eller de spelas upp i huvudet på en som en film, utan att man liksom väljer att tänka på det. Det kan komma när som helst. Det kan triggas av en lukt, av en årstid, av ett ljud, eller av att man är trött eller stressad, eller så kan det bara komma när som helst, och det är väldigt, väldigt plågsamt. Och man kanske också har undvikande, att då undvika det här stället eller den här platsen eller lukten, eller jag undviker att träna, eller jag undviker att gå, utsätta sig för händelser eller saker som gör att man får de här minnena. Så att det är ju, folk som har PTSD har ju ett fruktansvärt lidande. Men där kan man ju få hjälp med att bearbeta.
Om man själv så att säga vill börja någonstans, om man nu har saker som man tror att man kanske har tryckt undan. Det behöver inte vara ett övergrepp, men alltså obehagliga situationer. Det kan vara skam som har att göra med att man inte var den man ville vara, eller man kanske har till och med varit i någon slags beroendeställning eller varit någon medberoende situation. Alltså, jag tänker att det finns så mycket olika såna här saker som man då kanske som bubblar upp här. Finns det något råd som är lite sådär allmängiltigt generellt om man vill börja själv och försöka ta sig an de här tankarna som man egentligen tycker är väldigt obehagliga och jobbiga?
Ja, för det första så tycker jag att man ska berömma sig själv för att man ens tänker tanken att man vill ta itu med något gammalt, vad det nu än må vara, eller någonting som trycker, någonting som är jobbigt. Och om man inte är beredd att söka hjälp direkt, så kan man ju börja med att läsa på. Om man till exempel känner att jag har levt i ett medberoende hela mitt liv eller mitt vuxna liv, eller så, läs på medberoende, lyssna på poddar, lär av andra människor, hur har de gjort, känn igen dig, och läs också om människor som har tagit sig ur det, och skriv dagbok, skriv om det du har varit med om, skriv om hur du mår idag. Alltså man kan alltid börja jobba med sig själv på olika sätt, och att skaffa sig information, att läsa på och hitta kanske förebilder är ju ett jättestort och viktigt steg som man kan börja med liksom på egen kammare. I USA är man ju mycket, mycket bättre på självhjälpsgrupper och man kan skaffa sig en mentor och man kan gå på möten. Så vi är inte lika duktiga på det i Sverige. Men bara det att läsa på och att se att det finns andra personer som har haft det som jag och kanske också lyckats gå vidare i livet. Och att se att det är också helt vanliga människor, det syns inte utanpå, kan ju göra att skammen eller skulden lättar för en själv också.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Jag tänker lite grann på det här med klimakteriet och att man inte riktigt är den man skulle vilja vara och man har symptom och man mår inte riktigt bra och sådär. Mm. Man ser ju väldigt tydligt i de här grupperna som finns på Facebook, i de här sociala grupperna, de varierar ju lite grann, men det finns ju flera stycken där man har väldigt öppna diskussioner med varandra och man känner sig trygg i den där miljön och man vågar säga saker som man aldrig skulle säga till sin bästa väninna eller till sin partner eller så. Vad beror det på? Att man liksom ibland har lättare att öppna sig i de här lite anonymare situationerna?
Ja, alltså jag tror att vi är sådana som människor. Det är lätt och det är också därför en del gör lite dumma grejer på, när man får vara anonym på internet. Men barn till exempel. Men jag tror att i de här grupperna, och jag tror att de är jätteviktiga, att man, det finns en gemenskap där, för att det finns ju en anledning till att man har sökt sig till den här gruppen. Man kanske har en gemensam bakgrund, en gemensam problematik, och då finns en gemenskap där att de här människorna förstår. Jag behöver inte förklara, det här är människor som förstår vad jag har varit med om. Eller vi har gemensamma nämnare, vi har gemensamma minnen, gemensamma problem. Och det ger nog en gemenskap som gör att det är enklare att öppna upp. Och jag tror att de här grupperna är jätteviktiga. Och att vi kan bli bättre. Sen kanske det är lättare att sitta inte i samma rum som någon. Utan man får vara lite anonym. Och bara skriva kanske om sina tankar, sina känslor, sina upplevelser. Utan att behöva ha någon fysiskt mitt emot sig. Det märker jag ju ibland med tonåringar. Kan ju tycka att det är jättejobbigt att man sitter och stirrar på varandra. Då kan det ju vara bättre att ta en promenad, eller jag uppmanar ofta tonårsföräldrar att messa till din tonåring, skriv till varandra. För det är ofta lättare, om det är svårt att prata om någonting känsligt, så kan det vara mycket, mycket enklare att skriva om det.
Ja, eller sitta i en bil tycker jag är ett bra ställe.
Ja, precis, för då stirrar man inte heller, utan man gör något.
Den ena sitter och stirrar rakt fram med en ratt i handen och den andra kan liksom, ja.
Ja, och det blir lite så avslappnat liksom att...
Ja, det är inte så här, vi sitter här nu för nu ska vi prata om det här.
Nej, och nu är stunden och nu ska du öppna dig. Och man kan bli jättepressad av att någon sitter också och dessutom stirrar på en. Liksom, och ser hur man reagerar och hur man ser ut. Och
nej, men för det är precis det jag tänker med om man väljer att gå till en psykolog eller till liksom ta extern hjälp. Alltså, klockan 10 idag så ska jag vara beredd att prata om det här.
Ja, och klockan 10:40 ska jag vara beredd att klä på mig jackan och gå därifrån.
Ja, och ta itu med whatever liksom.
Ja, precis.
Du, man brukar ju säga då att minst 10% av alla barn
har blivit utsatta för övergrepp. Och det är väldigt mycket, man pratar ju om barn i det här med fokus. Pratar man lika mycket om kvinnor eller är det liksom barn som är fokus när vi pratar om sexuella övergrepp och det här med som, ja, generella övergrepp då kanske vi kan våga säga?
Jag tycker att numera så pratas det om både och. När jag började jobba med det här, det är ju 15 år sedan nu, då pratade vi mycket om barn, sexuella övergrepp på barn, det var fokus på det. Men i och med MeToo-rörelsen så känns det som att man har igen börjat prata om att kvinnor utsätts. Alltså vuxna kvinnor. Så det känns som att jag kommer tillbaka ett varv till.
Och vad gör det för gott? Vad för det med sig? Som är,
ja, men det goda tror jag är att det kan, för de som har varit med om det eller som lever i det, som är med om det, så lyfter det bort lite skam och skuld, därför att det är så många som har klivit fram, både kända människor och okända, och berättar sin historia. Och då är det många, inte bara kvinnor utan även män, men kvinnor som känner, ja men är hon drabbad och var hon drabbad, och ja men då är det ju kanske inte så konstigt att jag också har varit drabbad. Och hon verkar ju inte vara något fel på. Hon har ju ändå klarat sig bra i livet. Så, och jag tycker ju inte att hon är dålig för att hon nu berättar om att hon har varit utsatt. Så då kanske inte jag är så dålig heller. Att det blir inte många, tror jag, att det syns utanpå. Och att det är bara vissa typer av kvinnor som utsätts eller har utsatts. Och att man ska vara svag på något sätt. Men i och med MeToo så såg man ju att det drabbar ju faktiskt alla sorters kvinnor.
Oh.
Och det tror jag lyfte bort en del skam. Och att man kanske också, att det gav kraft att man vågade prata om det. Att jag också, me too, har varit med om det här. Och det kom från alla håll.
Jag kan tycka att det är så mycket ilska med i MeToo och många av de här rörelserna och de som är frontfigurer. Mm. Och det kan jag tycker kanske är lite problematiskt, för att det gör så här att jag tror, nu spekulerar jag, men jag tänker att det finns mer just den här skammen och en ledsamhet, alltså en sorg på bakom för de flesta. Vad brukar du se?
Ja, alltså jag tycker när jag träffar människor som är utsatta eller har varit utsatta, så är det ju inte ilskan som ligger längst fram. Utan med mer sorg, ledsenhet, skam, skuld, tyngd, tycker jag är det liksom som framträder. Sen en och annan är jättearg såklart, och man kan bli arg som en del i processen sen när man liksom pratar om det, när man pratar om och förstår hur liten man var när man utsattes, eller hur oskyddad jag var, eller hur utnyttjad jag blev, så kan man ju bli arg som en del i processen. Men jag tycker ju inte att det är ilska som ligger liksom längst fram, utan det är ju det är mer bedrövelse, sorg, depression, tankar på att man kanske inte vill leva, att man inte är värd så mycket, mycket, mycket mer så än direkt ilska.
Mm. Jag tänker att lust, sexuell lust, är en stor utmaning för många, och man kanske drar sig undan från både sin egen sexualitet och närhet från andra, och att man kanske egentligen inte riktigt vet varför, och att det kan ha att göra med att man har tryckt bort just känslor och upplevelser som har hänt tidigare. Hur ser man på det här från vårdens sida?
Ja, och om man lever med övergrepp eller har levt med det, då kan ju man absolut få problem med sin lust. Man kan få problem med beröring, med närhet, både känslomässig och fysisk närhet. Man har ju problem kanske att lita på människor och problem att släppa in någon, att släppa någon nära såklart. Och det är ju någonting som man kan jobba på. Men sen kan man ju tappa lusten av andra anledningar också. Det är ju inte alltid man vet varför man har förlorat en lust. Om man har haft en lust tidigare och förlorat den, så är det ju inte alltid man vet varför. Det kan ju vara rent hormonellt, men det kan ju också bero på saker som händer med en själv eller i ens relation eller andra omständigheter i livet. Men man kan ju via vården få hjälp att utforska varför man har tappat lust. För lusten är ju ändå viktig.
Mm. Vi pratar mycket så här om vården och så nu.
Mm.
Vad är det egentligen vården har som... Nu är ju du läkare och psykiater och det är ju en helt annan sak än en psykolog. Men jag tänker på, vad finns det för medicinsk hjälp för de här typen av... För jag kan inte låta bli att komma tillbaka till att det känns som att det här, det är inte så lätt att börja säga, men jag går till en psykolog 5 gånger och sen är det klart liksom.
Nej, det är verkligen, det finns liksom inga quick fix i det här. Och det beror ju på orsaken till varför man har tappat lusten. Så där måste man ju börja förstå och utreda, vad är orsaken? Sen är det ju inte alls säkert att man kommer fram till en orsak. Så att några quick fix, det finns ju inte.
Nej, och jag tänker inte bara på lusten nu, utan jag tänker på hela diskussionen vi har haft här om den här traumatiken och det man kanske har, det här bagaget, om vi får kalla det för det. Vad finns det för verktyg och medicineringar? Och vad tycker du? Är det bra att medicinera, eller är det ett sätt att trycka bort någonting som man behöver ta sig an på ett annat sätt? Alltså
att bara medicinera någonting, det tror jag aldrig. Alltså det tror jag inte på när det handlar om såna här saker. Därför i sådana fall medicin och terapi. Men om du till exempel mår så dåligt av det du har varit med om, att du faktiskt har utvecklat en depression eller en svår sömnstörning, så kan man ju få hjälp med läkemedel för sömnstörningen eller för depressionen. Men det tar ju inte bort, det hjälper ju inte i din traumabearbetning. Men det kan stabilisera dig så att du orkar med en traumabearbetning. Och en traumabearbetning handlar ofta om att exponera det man har varit med om. Och det är ju alltså att prata om det man har varit med om. Att våga sätta ord på det. Att backa och våga sätta ord på det. Och sen också att få hjälp att gå vidare i livet. Men man kan behöva läkemedel i vissa fall för att liksom stabilisera sitt psykiska mående.
Om man nu bestämmer sig för att man vill gå till botten med någonting som ligger där och skaver och som ligger djupt inne, hur skulle du vilja föreslå att man går tillväga som enskild person? Var börjar man och vilka steg tar man?
Ja, alltså tyvärr kanske det beror på vart man bor i landet, vad man har tillgång till för hjälp och stöd. Men jag skulle ju tipsa om att läsa på, läsa om andra som har varit med om samma sak. Se, vad finns det för organisationer där jag bor som jag skulle kunna vända mig till? Vad finns det för vård jag litar på? Att försöka lära sig mer och sen att fundera på, vad vill jag ha för hjälp? Vill jag prata med andra om det? Vill jag prata i grupp? Vill jag prata enskilt? Har jag syskon som har varit med om samma sak, vilka som jag kan prata med? Eller har jag någon väninna som jag vet har varit med om samma sak som jag kan prata med? Att man börjar sätta ord på det för sig själv och att lära sig mer om det. Det tycker jag är ett jättebra första steg.
Ja, det är svårt det här ämnet, Åsa, herregud.
Det är svårt.
Jag blir alldeles så här, dels blir jag nedstämd själv av att prata om det. Och sen så känner jag mig lite så här hjälplös. För den som lyssnar på det här som faktiskt känner verkligen igen sig och vill ha ut någonting av det här. Vad säger vi till henne?
Ja, men då säger jag så här, vad bra att du lyssnar på det här. Och du är inte ensam, ni är så många som går och bär på det här. Så sträck på dig. Och det är inte ditt fel. Det var inte ditt fel. Gör någonting av resten av ditt liv. Sök hjälp. Läs på. Och du är så värd att gå vidare i livet. Med huvudet högt. Och njuta av livet istället. Och du är så värd att få hjälp. Det skulle jag vilja säga.
Ja. Slutligen, Åsa, jag är nyfiken på du som läkare. Varför tror du att det bubblar upp saker i såna här livsskeden som till exempel klimakteriet? Varför kommer upp saker som det behöver inte vara trauma. Jag känner igen att det kommer upp andra grejer.
Ja, men jag tror att det är sån där ett vägskäl. För att i klimakteriet så händer också ofta i alla fall många andra stora saker. Någon kanske blir sjuk, man kanske själv blir sjuk, man kanske förlorar en förälder. Barn som flyttar hemifrån, det är barn som blir stora och inte behöver en längre. På samma sätt som tidigare. Alltså det är ett vägskäl, precis som det är ett vägskäl att bli förälder. Precis som det är ett vägskäl att flytta hemifrån. Det finns några stora så här vägskäl i livet, stora händelser. Där man på något sätt tvingas, inte alla men många av oss tvingas att liksom, man blir lite existentiell, man tänker till. Det händer något med oss i de här vägskälen. Och det är ju ett ypperligt tillfälle att stanna upp och fundera lite och ta tillvara på och utvärdera. Jag tror att det är bra att man utvärderar, okej, det här har jag varit med om, det här har hänt i livet. Men, och att man också tänker, vad vill jag av resten av mitt liv? Vad är viktigt för mig? Var ska jag lägga fokus? Vem är jag? Vem vill jag vara? Och att man jobbar med det, men tänker positivt. Och att man kanske delar det här med andra människor som är i samma... För det är ju en kris på något sätt. De här vägskälen är ju samma. Det är ju en kris att bli förälder. Det är en kris att förlora en förälder. Det är en kris sjukdomar. Att barn flyttar hemifrån är en kris. Alltså det är på gott och ont. Och att det är ytterligare tillfällen att liksom rannsaka sig själv. Tänka gott om sig själv och försöka gå vidare på ett positivt sätt.
Ja. Slutligen här, Åsa, om inte du har någonting som du känner att du vill lägga till som vi har missat, så skulle jag vilja fråga dig om vad du tror om konfrontation. Är det viktigt att konfrontera den, om den personen som har utsatt den för någonting tidigare i livet, vare sig det var när man var barn, tonåring eller som vuxen eller så, men ja, och den personen fortfarande är i livet. Vad tror du?
Där tror jag att man ska gå till sig själv och fundera, är det viktigt för mig? Därför jag tycker att det är väldigt olika. Jag träffar ju patienter som inte bryr sig om konfrontation, som aldrig mer vill se den här personen, som inte vill konfrontera mig. Och jag träffar ju många där det inte går att konfrontera längre, för personen lever inte längre. Men jag träffar också en liten grupp som vill konfrontera. Och vill man det och man tror att man själv skulle på något sätt tjäna på det, så och det är, man kan göra det på ett säkert sätt, och då menar jag med säkert för sitt eget liv liksom, då kan jag inte se något fel i det direkt. Men jag tycker inte att det är jättevanligt faktiskt, men jag har ju stött på det, och för vissa har det blivit väldigt bra, väldigt bra. Att få säga sitt, att få liksom faktiskt berätta för den personen vad det här gjorde med mig. Och ett sätt att gå vidare. Och är det så, då är det ju bra.
Du, Åsa, vad vill du lägga till? Är det någonting vi behöver få ur oss här?
Nej, jag tänker framförallt på de som lyssnar nu, som sitter med sånt här. Som kanske aldrig vågat berätta för någon, eller aldrig sökt hjälp eller inte fått bra hjälp. Så tänker jag att du är så värd bra hjälp, så ge inte upp. Vänd dig till ett annat ställe eller vänd dig till någon annan. Eller hitta en grupp på internet eller en grupp i verkligheten. Eller en vän. Eller någon. Ge det ännu en chans. Liksom. Eller ge det en chans om du inte har provat.
Bra. Vi ska försöka hitta lite vettiga länkar som vi ska lägga upp på Klimakteriepoddens Facebook-sida och hemsida för den som kan behöva lite guidning med hur man går vidare i det här. Och jag är övertygad om, Åsa, att du har några kanske tips på saker som är bra att läsa och så också som vi ska ta till oss där. Då vill jag tacka dig så jättemycket, Åsa, för att du dels tog initiativ till att prata om det här i Klimakteriepodden och för att du tog dig tid. Jag är jätteglad för det.
Och tack själv. Tack själv, Åsa.
Ja, det här var kanske inte det lättaste avsnittet jag har gjort och jag hoppas att du som lyssnar kände att det gav dig något som kan vägleda, stärka, bekräfta eller underlätta förståelse för dig själv och andra. På klimakteriepodden.se och Facebook-sidan så finns det som utlovat ett antal olika organisationer och myndigheter listade som Åsa Kastbom har gett förslag på att kontakta om du behöver tala med någon, söka hjälp eller få vägledning och djupare kunskap. Jag tycker också att det kan vara värt att fundera lite på det här med hur vi kvinnor är mot varandra. Och vi borde kanske fundera lite på det här som vi berörde snabbt här med att det är så lätt att uttrycka sig på nätet och mellan andra när man är anonym eller inte känner en person. Och det ska vi tala mer om i nästa avsnitt. För hur står det egentligen till med systerskap, förebilder, kritik och viljan att ta hand om sig? Så missa inte det. Stort tack för att du har lyssnat och hoppas det inte dröjer innan du är med igen. Det finns nu 185 avsnitt och en bra bit mer än 100 timmars lyssning att ta till dig av. Inga avsnitt är för gamla, ingenting har förändrats sedan den här podden startade. Eller ja, det är mycket som har förändrats men inte när det gäller kunskapen som finns i avsnitten. Så välkommen. För nu så säger jag hej då.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.